Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 288. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Hallå, hallå!
Hej!
Idag är det den 1 juni och sommaren är här.
Ja, det var den inte igår kan jag säga.
Eller?
Nej.
Eller i förrgår. Jag som har befunnit mig i ett numera icke-EU-land strax väster om Europas fastland. Där var det verkligen inte sommar, det kan jag säga. Det var kallt.
Hur gick det?
Ja, det var blandat kan jag säga.
Det var misstänkt att du spelade golf.
Ja, det var mest det jag gjorde faktiskt. Jag var ju även i Liverpool då på lördagen när det var Champions League-final. Det laddades hårt där kan jag säga. Det var ju parad på söndagen. Det blev lite av en... De firade rejält ändå, även om det var bara Liga-kuppen och FA-kuppen som fanns kvar att fira. Men, ja, det var många som tog den helgen på stort allvar. Det har hunnit gå ganska många dagar sedan vi hörde senast. Och det beror framförallt på att jag har befunnit mig på annan ort. Och det har ju som bekant hunnit hända en del i Malmö FF under den tiden. Till att börja med så tog föreningens cuptitel torka slut efter 33 år. Och sen har också Ola Toivonen kommit tillbaka, setts och segrat i Degerfors. Det här är saker som vi ska såklart återkomma till under det här avsnittets gång. Men jag tänker ändå att vi ska försöka ge det någon slags ramverk i form av fasta diskussionspunkter. Och så därför tänker jag att vi liksom utan vidare krusiduller kastar oss över våren 2022 ur MFF synvinkel. Och jag frågar dig först, Fredrik, vad är det mest positiva för Malmö FF hittills i år?
Ja, det får väl vara kanske då cupguldet som får stå ut som den enskilt mest positiva saken. Sen så finns det ju liksom massa speldetaljer eller kanske enskilda insatser och så vidare som sticker ut. Men om jag fick bara avkrävas en sak så är det cupfinalen.
Du kan få uttrycka fler saker så småningom.
Ja.
Jag gissar att du håller med, Max.
Ja, jag har ju skrivit cupseger, men jag har egentligen skrivit så här insatserna i cupen. För att på något sätt så tror jag det trillade bort att det var ju en rätt så fascinerande resa. På sociala medier där de då tar i, där kallar de det Stockholms blodbad naturligtvis. Det var ju faktiskt så att MFF slog ut AIK och Djurgården och sen besegrade Hammarby i finalen i tur och ordning. Och det måste ju betecknas som ganska anmärkningsvärt faktiskt. Att alla de tre lagen där uppe från huvudstaden, inte huvudkommunen. Även om Solna är väldigt nära. Så på något sätt så tycker jag att den resan fram till det som då blev en cuptitel och som då... När det går till straffar är väldigt små marginaler och så vidare som avgör. Men den här gången var det Malmös tur. Och på något sätt så, när man tänker tillbaka på vilka de slog ut så kan jag tycka att då var de ju också värda kanske det här guldet. Och en bra resa genom både gruppspel och resten.
Om vi dröjer oss kvar här då vid finalmatchen. Den hade ju oerhört stora likheter med den allsvenska matchen mellan Hammarby och MFF som ju också slutade mållöst. Och det kändes lite, framförallt när man såg hur spelet såg ut i förlängningen, som att MFF på något sätt tråkade ut Hammarby lite grann. De tappade liksom gnistan. Och det var ju lite grann det intrycket man fick i intervjuer efter matchen också. Håller ni med?
Jag kan tycka det är anmärkningsvärt med de här lite märkliga uttalandena efteråt. även om man heter Hammarby och ska stå för den roliga fotbollen så att säga. En cupfinal handlar ju väldigt mycket bara om att vinna, det är väldigt tydligt. Så att, men någonting hände ju, jag tyckte MFF förvandlades i förlängningen till det, mer av det lag man kanske vill se av dem. Samtidigt som man spelade ju stora delar av ordinarie tid väldigt stabilt och säkert bakåt, och det ska man ha cred för i den här matchen.
Vad tänker du kring finalen så där stora drag, Fredrik?
Jag tycker man att det blir ofta så när ett lag vinner att man glömmer bort insatsen, och det var ju vad Anders Christiansen sa också, om liksom en månad så kommer man bara se namnet som står på den där titeln, så är det mycket, men med tanke på hur våren har varit i övrigt så tycker jag ändå var anmärkningsvärt hur svagt MFF var i den här cupfinalen och fram till 90 minuter då. Det blir ju lätt efterhand så sett att vissa vill skriva det som att det var en väl genomförd taktik och så vidare. Det var ju såklart inte taktiken och liksom låta Hammarby ha initiativet på det viset, eller det kan ju knappast vara taktiken att inte kunna hålla tre passningar inom laget och lämna över bollen till motståndaren nästan hela tiden. Jag tycker att MFF gjorde en betydligt sämre 0-0 match om vi ser till de första 90 minuterna då i cupfinalen än i Allsvenskan, där jag ändå kände att det här var helt under kontroll liksom, i Allsvenskan, men i cupen. Nej, det var på flera sätt en av MFFs sämsta matcher. Om man tittar borta mot AIK då, när de fick stryk med 2-1, rent spelmässigt var insatsen mycket, mycket bättre där. Sen är ju Djurgården förstås ett lågvattenmärke, men då var det ju ett så oordinarie lag så att det är svårt att ens recensera den. Men här har ju MFF ganska bra elva liksom. Men det är många spelare som helt enkelt underpresterar. Jag tycker Söre Rex funkar inte alls som tia. Kestelin är återigen ganska otajmad. Och Birman Sevic är helt borta i matchen rätt långa stunder. Det var ett smartare motståndarlag hade utnyttjat det.
Alltså i grunden så håller jag med naturligtvis att det inte var någon fantastisk match spelmässigt. Jag kanske inte skulle vara riktigt lika hård i min kritik, men framförallt så tänker jag så här att...
Men har Anders Christiansen rätt då? Spelar det ingen roll?
Nej, det var lite det jag skulle komma till. Om man ska dra den här på just vad det gäller en avgörande match, en cupfinal, precis som den SM-final i handboll som jag såg på fredagkvällen sen. Alltså, om vi tickar tillbaka till 2019, när MFF möter Göteborg i cupfinal, så gör man en perfekt match fram till att Berang Safari snubblar. Och det är ingen som kommer ihåg det. Eller jo, det är det naturligtvis, men väldigt få. Därför att där tappar man till förlängning och kommer inte igen, så att säga. Så att,
Det är ju ingen i IFK Göteborg som går och surar över att de inte gjorde en tillräckligt bra insats, men så är det ju förstås. Men jag menar också det spelar ingen roll hur det ser ut, man ska vinna, titeln ska hem, så att säga. Och den liksom mentaliteten kanske... Ja, den kanske har saknats tidigare i tidigare finaler, det är ju svårt att säga, men jag menar mest om man tittar liksom på vilka spelmässiga steg MFF vill ta under våren, så är det ju lite oroande att man liksom har så dålig grepp om en så viktig match, kan jag känna.
Men skulle man inte kunna tänka sig att det var en följd av den allsvenska förlustsviten?
Det kan ju nog vara att man kommer ut och är lite så rädda för att tappa matchen, och man har ju också liksom haft dels då den senaste cupfinalen mot IFK Göteborg där man trots allt släppte två mål på kontring får man väl säga, att ja, det andra är ju inte kontring, men om jag minns det fel, men det var ändå liksom att man blev ändå hotad av IFK Göteborg på det viset, och sen framför allt då likheten med Djurgårdsmatchen där man egentligen är borta i cupfinalen då 2018 efter en halvlek, så där var man nog liksom hängslen och livrem.
Jag tror att bagaget var rätt tungt faktiskt. Och sen måste man ju komma ihåg formen också. Alltså, de har ju dålig form helt enkelt, eller har haft dålig form. Så att det var säkert en kombination av det.
Sen så håller jag med om att Gustav Ludvigssons uttalande då efter matchen om att han hellre förlorar än att spela som MFF gör. Absolut, det tog han ju tillbaka sen efteråt lite grann. Insåg väl att det var dumt, men ja. Det var ju också, de pratade också om att de hade sagt det här i omklädningsrummet, att det var något som de mer eller mindre var överens om, att vi i Hammarby vill inte ha det så. Det säger ju en del om den klubben. Och jag upplevde,
då vinner man inte heller.
Nej, precis. Och jag upplevde det också som att ingen var direkt besviken över att de hade missat Europakvalet. Det kom ändå frågor om det till spelarna, men det var liksom De fick inte vinna cuptiteln, det var det viktigaste. Liksom. Det kan man ju fatta att det är viktigt med en titel i en förening som knappt har vunnit någonting genom åren. Det här, de har ju alltså ett SM-guld och en cuptitel sedan, ja, 1897 höll jag på att säga, men nu har de ju gjort den, nu har de försämrat sin titelstatistik genom att hävda att de har grundats ännu tidigare nu då. Så det är kanske lite kontraproduktivt egentligen.
Mycket märkligt.
Men jag tyckte det var lite bara, alltså, när MFF har tappat kuppen, nu har det väl inte Europa varit så avgörande på det. Och 2016 var det för att få spela i Europa. Då var det ändå den stora med den finalen, mindes jag ändå, som att det var att de inte får spela i Europa på sommaren. Att det var en stor, tung grej liksom. Men kommit femma i Allsvenskan 2015 då, så att det var tungt.
Tyvärr tycker jag det säger en hel del om svensk fotboll fortfarande. Att man har den här inställningen. Nu har jag inte specialstuderat, men cupvinnaren brukar gå in med lite bättre förutsättningar i kvalen också. Och de, alltså att gå till den nya ECL, det skulle kunna innebära oerhört mycket pengar för Hammarby och en skjuts in i någonting som vi har sett vad det har lett till för MFF. De började ju en gång i tiden med att gå till Europa. Liksom. Så att det är ju ganska märkligt att man har den inställningen. Jag skulle vilja säga att om jag hade varit supporter eller klubbledare, så hade jag faktiskt inte brytt mig om hur det hade sett ut om jag hade lyckats ta mig till Europa och vinna en cuptitel.
Nej, jag tänkte, det var ju inte bara Ludvigsson som gav uttryck för det. Astrid Selmani pratade också om att det var ett nytt Malmö man fick se. Och det är klart som fan att de tyckte det var roligare när Malmö kom dit och försökte spela grässpel och sätta helplanspress och bli bortspelade gång på gång. Det var ju mycket roligare för Hammarby.
Ja. Nej, men det är väl också så att de verkar ha köpt någon slags förklaring av att de har varit bra i de här två. Dels 0-0-matchen i Allsvenskan och dels i finalen. Det var de ju inte. Visst, de hade mycket boll på mitten, men vad har de åstadkommit i chanser på de här matcherna? Inte speciellt mycket ändå.
Nej, och alltså, om man tittar på liksom av deras, så att säga, deras offensiva profilspelare, så är det ju i princip bara, det var ju Williot Svedberg som hade 10 bra minuter här i finalen och sen blev han utbytt, vilket var lite,
också lite märkligt.
Lite märkligt. Ja. Men alltså de andra, Selmani och Ludvigsson och Bojanic har inte kommit särskilt långt.
Nej, Bojanic hade ett skott efter 2 minuter.
Ja,
men det var inte mycket mer än så. Utan, ja, för att spela så dåligt så var Hammarby inte bra. Det, alltså, för att MFF spelade så dåligt så var det inte så att Hammarby utnyttjade det på något speciellt sätt. Så att, och om man märker att det spelet man presterar fungerar ändå, så ja, då behöver man kanske inte ändra så mycket heller.
Jag vill gärna komma tillbaka till att man ska tänka positivt just i helheten. Att sluta AIK, Djurgården och Hammarby i turordning i kuppen. Plus, om jag minns rätt nu, Värnamo var väl i deras grupp också. De har ju gjort en okej allsvensk vårsäsong. Så att det är ju, den tävlingen har ju funkat på något sätt.
Och, ja, tycker... Också, det har ju snackats en del om domarinsatsen efteråt också, vilket jag tycker är lite synd, för jag tyckte att domaren var bra i cupfinalen. Jag tycker han höll en bra nivå på matchen och tillät liksom tufft spel utan att låta korten hagla och snacka mycket med spelarna och sådär. Och Jesper Jansson var ju superupprörd efter matchen och gapade om VAR då och sådär. Men det tråkiga för honom var ju att Abubakaris fasthållning av pausen skulle ju inte ha varit.
Nej, hörnan var inte slagen.
Nej, så... Just den biten. Sen så hade ju mycket möjligt att domaren i sådana fall hade upptäckt en straff på Jo Inge Berget i första halvlek när han ska kasta sig fram för att egentligen bara stöta in bollen men blir hållen i armen. Den pratades det inte så mycket om. Sen kan man också prata, apropå VAR, och titta på Hammarbys målvakt som egentligen tar ett steg ut från linjen på alla straffar. Ändå inte lyckas ta mer än en. Penjas kunde ju fått slås om till exempel. Om man ska liksom gå in på det spåret.
Ja. Det var inte jag denna gång.
Nej. Nej, men det går alltid att hitta. Liksom.
Ja,
det är alltid roligt med VAR, när man skriker efter VAR i affekt. Och kanske inte har liksom ryggen riktigt fri där. Inte säkert att det skulle gynna Hammarby. Men sen så var ju också en slående, när jag satt på läktaren, det var en otrolig stämning och vackra tifon då. MFF ser ju jätteimponerad, den här bilden från 1965 på Erik Persson där han håller von Rosens pokal och dricker ur då med en stor blomsterkvast i vänsterhanden, där de också lagt till den här kuppbucklan i. Den är inte med på originalbilden från 1965.
Det är väl vår bild, tror jag. Det är så.
Ja, precis. Det är, jag är lite nyfiken på det, om det är liksom, om de har fått den från vårt sportretrokonto då. För där lades den upp förra året. Det blir lite reklam för att följa det också. Då.
Ja.
Men det slog mig i alla fall när jag satt där. Det var fullsatt. Det var så otroligt stämning. Liksom, en stämning som... Ja, det kändes så laddat och häftigt. Och sånger och menar att borta följer på 7000 personer. Det är inte ofta man ser i Allsvenskan. Så det var, om det inte rör sig om ett derby då förstås. Men det var jättehäftigt. Och jag tänkte att det här är ju vad unga människor växer upp med när de pratar om cupfinalen nu. Att det är verkligen, här finns ju läge att ta nästa steg för cupen och växa ytterligare. Det är rätt häftigt tycker jag. För att det slog mig först där att, ja just det, min bild av cupen är ju väldigt färgad av för att jag växte upp på 90-talet. Vem minns en cupfinal på 90-talet? Ingen. Det är nästan så att ingen minns något av 90-talet överhuvudtaget.
Nej, men, och även... alltså det enda som hände då var ju VM 94.
Ja, men lite så. Nej, men också 00-talets tidiga finaler. Det finns en Stockholmsfinal där mellan AIK och Djurgården. Det kommer väldigt mycket folk, men det kändes som ett undantag snarare än en regel. Och först nu på senare år så har det verkligen boomat. Då, liksom. Och det är lite häftigt faktiskt.
Sen hade det varit trevligt. Jag vill bara säga, vi har ju pratat om den här arenan till döden. Men alltså... Man vet ju inte när man tittar på de här matcherna. Alltså man vet ju inte om det är dag eller natt eller vår eller vinter eller sommar. Alltså det är helt, det är som en spelar i en bubbla någonstans. Liksom. Det är så jävla trist. Det var ju tur att det var bra öst på publiken.
Mm. Jag hade skrivit upp det som en tredje punkt om vi hoppar runt. Okay. Bland det positiva lite extra där. Men, nej, men...
Det positiva för lyssnarna är att vi efter den här podden inte kommer behöva prata om några mer matcher på Tele2
Arena. Just alltså MFFs cup-tifo tyckte jag blev kulmen på en stigande stämning på bland Malmöfansen överhuvudtaget, trots att det inte har gått så bra, vilket är lite motsägelsefullt. Men alltså betänk ändå att det är en match i Stockholm där man bara forslar dit detta jättestora tifo som har en tanke bakom ännu en gång och är fantastiskt fint. Jag är sjukt imponerad av det, och som sagt, jag tycker att stämningen har stegrat, så vi får hoppas att laget hittar formen, för att annars kan det ju tappa fort igen.
Det är så deppigt med de här tiforna tycker jag. Ofta ser man ju dem sen efteråt när man ska gå till pressrummet eller något sånt där, så ligger de i en stor hög bara i något hörn. Alltså de tar inte så mycket plats som man kan tro med tanke på att den täcker en hel kortsida, men så ligger den där. Och så såg jag inför det här, eller några dagar efteråt menar jag, en video på hur de hade målat den då. De har liksom lagt upp där uppe på Ståplatstorget på stadion och gått med rollers och fyllt i. Och det är supernoggrant, det är verkligen ett konstverk liksom. Och så är det uppe i några minuter och sen så forslas det undan och läggs i en hög bara. Jag vet inte om det går att återanvända på något sätt. Liksom. Man gör ju aldrig tifon två gånger liksom, som är samma.
Det låter som ett nytt Instagram-konto.
Ja, men lite så. Jag har faktiskt några foton på såna här övergivna tifon, för det känns vemodigt på något sätt.
Past.
Det är som en sommarkatt liksom.
jag tänkte också en sak som man ju nog inte ska... Det beror lite på hur läget är med Johan Dahlin och så, men det faktum att Ismael Diawara först fick hålla nollan och sen dessutom bli matchvinnare i straffläggningen tror jag betyder väldigt mycket för honom. Och att han dessutom då fick hålla nollan mot Degerfors.
Det ska man nog
inte. För att han har haft lite otacksamma uppgifter. En del har han har gjort en del fel själv, men han har ju också haft en del matcher där försvarsspelet har krackelerat ganska ordentligt. Och det kändes ju verkligen i straffläggningen redan innan de hade börjat slå som att det var fördel MFF i målvaktsmatchen. Och det kändes ju mer som en tillfällighet att Peñas straff räddades. Alternativt ett regelbrott då, enligt Fredrik.
Jag vidhåller ju min gamla tes. Förlåt mig Johan Dahlin, du har tagit ett par straffar, men han är inte en straffmålvakt eftersom han inte gör de här chansningarna eller vad man ska uttrycka.
Nej, det är,
alltså, det är ofta ett steg annan, i sidan och lite uppgivet.
Det är ju en helt annan situation eftersom det är liksom på liggande boll och stillastående. Diawara gick ju rätt på alla straffar. Ja.
Och det är klart att han har lite tur, men han går för det varje gång på något sätt. Då. Så att det är...
Men det är fascinerande, för jag kollade inför finalen straffstatistik på målvakterna. Det är liksom inget som sticker ut åt något håll. Varken Dahlin eller Diawara har räddat speciellt liksom få eller många. Den är ganska normalt för målvakter. Så att det var, efteråt så pratades det så mycket om att Diawara har varit grym på träningar på straffar. Räddade jättemånga, så det var liksom ingen som var direkt orolig och sådär. Men det var inte så att han genom karriären har räddat väldigt många straffar. Men absolut, när man såg ju liksom kanske två omgångar in att ja, det här är på målvaktsmässigt är det ju fördel MFF. Det handlar ju, sätter spelarna sina bollar, så då kommer det vara liksom, då är han en bättre av dem.
Vi har någon positiv punkt kvar, va?
Ja, det har vi. Du kan få du låter som du vill fortsätta, Max.
Nej, jag tänkte mest att fortsätter vi på denna punkten, annars så kommer vi att
glida över till annat. Ja. Nej, men fortsätt.
Men då, kort och koncist, för det är inte så jättelätt att hitta super mycket positivt. Men jag har skrivit ung och en gammal. Jag tycker att Hugo Larssons, de chanser han har fått under våren, det är något positivt, det är något spännande inför framtiden. Och så måste jag skriva dit Ola Toivonen, som jag aldrig trodde skulle kunna komma tillbaka i en form som definitivt är bättre än den han hade våren innan han skadade sig. Och jag menar, två mål på Degerfors borta kanske inte låter så märkvärdigt, men han är på rätt ställe och han gör det smart, och han kan bli väldigt, väldigt viktig för MFF framöver om han håller sig hel.
Ja, för den insatsen mot Degerfors som helhet andades ju inte heller klang och jubel. Men det var ju ändå så att Miljevic kände sig så pass trygg med ledningen att han kunde byta ut Toivonen i paus.
Ja. Och det kanske var en jättesmart nödvändighet inför fortsättningen också. Och apropå klang och jubel så avstod han ju, vilket jag tycker var väldigt snyggt i hans fall, eftersom han har pratat mycket om sin ungdomsklubb Degerfors, att inte springa runt och jubla och för mycket där. Han ringde ju till sonen istället, som hade beställt en segergest. Eller målgest.
Jag tror inte han var supernöjd med sin pappa ändå. Var det du kom upp? Det var liksom inget, alltså, det var inte så att han gjorde den direkt efter målet heller, utan firade vanligt, eller vad säger, lite återhållsamt, och sen på väg tillbaka så plockade han upp den där telefonen.
Han känns ju inte som de stora gesternas man.
Nej, han är inte direkt.
Så att det kanske ändå var en väldigt stor eftergift.
Ja, för att vara honom var det kanske det.
Ja. Mm. Ja, de vill jag brömma också.
Fredrik,
mer positivt.
Ja, får jag ta mer positivt så kör på.
Ja, Max hade en gammal och en ung, så jag antar att vi har samma unga då. Det är Hugo Larsson.
Ja, jag sa Hugo Larsson.
Ja, du sa Hugo Larsson. Herregud, jag har lyssnat. Nej, men det
är kul att du är med.
Ja, men liksom fascinerande ändå. I januari så visste i stort sett ingen vem han var. Och nu spelar han nästan en hel cupfinal då. Utan att liksom verka tagen av stundens allvar. Han har ju en bit kvar spelmässigt såklart, men det som jag är mest imponerad är väl liksom hur rak han är i ryggen och hur han för sig och vill ha bollen. Och det kan vara sådana små saker som bara i intervjusituationer så tittar han den han pratar med i ögonen liksom. Det tyder på en mognad och att man inte är blyg, man liksom tar för sig, och det tror jag är väldigt viktigt i den åldern, att man liksom står upp för sig själv.
Det är ju sånt man vänjer sig av med. Med tiden.
Man börjar som Hugo Larsson och avslutar som Henrik Larsson, som tittar åt ett annat håll.
Nej. Ja. Om vi då byter.
Mittbacksparet Nilsson och Adzikadunic vill jag lyfta, som har ändå varit positivt, och har ju räddat MFF när offensiven inte har funkat många matcher, som i de här Hammarby-matcherna då, till exempel. Tre insläppta mål med dem som mittbackspar här. Det är ju jättebra. Och sen sista biten, publiksiffrorna får man lyfta upp som positivt för MFF. Ett otroligt bra publiksnitt hittills, över 19 000.
Jag måste fråga, varför är det så i nästan varje match för att det kommer färre människor än antalet sålda biljetter?
Det är att det är sålt så mycket årskort nu helt enkelt. Så att, jag vet folk i min omgivning som försöker lämna dem vidare när de inte själva kan gå, men alla kan ju inte. Så att många har ju desto för...
jag tänker i min naivitet att årskortsinnehavare går på alla matcher.
Nej, jag tror inte det är så enkelt. Framförallt, sen har du ju företagsårskort i detta också. Så det. Men det är en intressant fråga egentligen, därför att jag tycker man skulle ta efter till exempel USA. Där du alltid kan köpa. Alltså den som vet att han inte ska använda sitt årskort kan lägga upp det på en officiell sajt och sälja biljetten för den matchen.
Detta är, just detta pratade jag med Niklas Kalén om för ett tag sedan. Han sa väl inte konkret vad de skulle göra för någonting, men han sa att det måste bli att de försöker hitta ett system där det ska bli enklare att liksom sälja sin årskortsbiljett om man inte kan gå. Det är, liksom, det är nästa steg och ett framförallt viktigt steg för klubben under sommaren, då jag tror att det här, eller tror jag, det var nästan helt säker på att det är väl framförallt då som de här årskortsmänniskorna är i sommarstugor eller utomlands eller vad det kan vara där de inte kan gå, och så behöver man kunna sälja dem vidare på något enkelt sätt. Liksom.
Flera positiva saker, eller ska vi...
Nej, nu får det räcka. Ja, så bra har det inte varit.
Det har varit jättemycket. Fredrik,
ja.
Vad är det mest negativa för MFF så här långt i år?
Offensiven tycker jag får stå. Det är ju det som står ut rent statistiskt. Kanske framförallt då skottbenägenheten. MFF skjuter 30% färre skott än i fjol. 6 allsvenska lag har skjutit fler än MFF. Och det här är ju en kategori som MFF fullständigt har dominerat i allsvenskan de senaste åren. Så det är ju inte alls gott betyg för lagets offensiv.
Innebär det här de färre skotten att effektiviteten har ökat? Eller den ligger kvar på?
Den är snarare också sämre. Malmös expected goals den här våren är 17,32. De har gjort 11 mål. Det är ju dåligt. Det borde varit ett betydligt bättre utfall. Det hänger förstås ihop lite med alla skador då, men man kan inte bara förklara det med det heller.
Nej, alltså just expected goals är ju ändå, då har de ändå tagit sig fram till, till möjligheter.
Sen är det också svårt när man klumpar ihop en sån summa, så det kan också vara många halvchanser som bildar ett högt total expected goals då, så att det, man får nästan gå in och titta på alla chanser. Det har jag inte haft tid att göra inför den här podden, men jag har ju sett mycket matcher och så, kan ju känna att de där högoktaniga chanserna har väl kanske inte riktigt funnits där i alla matcher. Och det tror jag har väldigt mycket med Anders Christiansens frånvaro att göra.
Vill du fylla i där, Max?
Har
du...
Ja, det kan, eftersom vi pratar länge och mycket, så kan jag säga det var en av mina punkter också, så jag kan bara fylla på den. Eller konstatera 11 mål på 11 matcher, det är liksom det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Och det är ingenting som pekar mot att man är en guldkandidat om man inte får en snabb vändning på det. Så är det bara. Så jag behöver inte säga mer om den. Ska jag ta nästa istället?
Ja, det kan
jag. Det är ju så lätt att säga skadorna, men jag tyckte det var så tråkigt också. Så jag har faktiskt skrivit så här att jag tycker det handlar om lite energibrist. Den här viljan att vinna. Den malmöitiska inställningen att ingenting är omöjligt. Jag saknar den i många matcher. Det är någonting som inte... Det är inte, och det, om det har, finns någon form av mättnad. Jag är säker på att alla inblandade förnekar det bestämt. Men jag har inte sett spelare som har varit beredda att gå över vatten för att vinna matcherna.
Jag tror den mättnadskänslan är nog väldigt, jag skulle nästan säga att den är omöjlig att känna liksom i nuet. Det märker man nog, tänker jag, först när man ser tillbaka på en liksom,
jo, det kanske därför man får nej
eller en säsong liksom, och det är, jag tror inte man fortsätter om man känner att man inte tror att man har det här drivet. Sen kan det ju vara så ändå, men jag tror det är väldigt svårt att känna det liksom.
Men jag tror det är därför man förnekar det också.
Alltså ja, att
man,
men det är väl som våren 2018 då, som är väl det närmaste exemplet vi har på den där mycket inte funkade över en längre period. Och då, när man pratade med spelarna då, så var det ju ingen som tyckte att det var liksom något ovanligt eller något man gjorde fel eller någon som hade någon analys just för stunden. Men sen i efterhand har ju väldigt mycket kommit fram, och under hösten så pratar man ju då om att man kanske tjuvade lite på fasta och så vidare, vad det kan vara, de här små energiläckagen, att man inte var 100% fokuserad. Liksom.
Fanns ju kanske någonstans något sunt i det här när Seydou blev förbannad och uttryckte att inte alla kanske gav allt. Han uttryckte inte exakt så, men liksom det var lite andemeningen kanske i det hela ändå. Det kan vara ett självförsvar också, det vet jag inte. Men det är någonting som har fattats
Har ni fler punkter som ni ville ta upp under den här negativa rubriken?
Ja, jag skulle väl säga återväxten. Och då pratar jag alltså inte om Hugo Larsson som är nästan för ung för att ingå i den här kategorin. Men jag tänker på spelare, de som liksom ska gå från att vara talanger till att bli unga bärande spelare i klubben. Och då tänker jag på Nanasi, Seydou, Aboubakari. Jag tycker inte de har hållit fullgod MFF-nivå under våren. Och det låter ju jättehårt att säga så, men spelar man i Sveriges bästa fotbollslag så blir ju också kraven ganska höga. Och jag tycker inte att de har gjort MFF bättre under våren helt enkelt. Det kan säkert ändra sig under sommaren. De kanske behöver liksom någon slags omstart. Någon kanske behöver gå på lån, jag vet inte riktigt. Men Nanasi i och för sig är bara 20, men de andra är 22. Man ska nog göra ett större avtryck när man är 22 år i Malmö FF, tycker jag. För att liksom, dels för att hjälpa klubben här och nu, men också för att faktiskt på sikt också dra in pengar till klubben genom att vara en stor försäljning.
Finns det någon analys på varför de inte har gjort det då?
Den är, tycker jag, jättesvår att hitta.
Den är under utarbetande.
Jag vet inte. I vissa fall kanske det är att man helt enkelt inte håller nivån. Så kan det ju vara. Eller att man behöver liksom, en annan förklaring är ju förstås speltid. Den är ju uppenbar liksom. Man måste spela i en miljö där man får chansen att misslyckas. Här blir det ju svårt att komma in i slutet av matcher i ett lag som inte går toppen i en omgivning där det är många skador och många andra som inte vanligtvis spelar så mycket. Jag har ju liksom full förståelse för att det är en miljö där det inte är lätt att växa i. Men det är ju också ett tillfälle att faktiskt visa framfötterna, som till exempel Hugo Larsson har gjort, och visa att man är redo och kan bidra.
Vad har överraskat mest på dig, Max? Om vi kanske bortser från Hugo Larsson då.
Det blir lite, liksom lite en positiv och en negativ, men då säger jag Lasse Nilsson. Jag tycker man har lärt känna honom under många år. Han har gjort fantastiska insatser, inte minst i Europaspel så där också. Men har haft dippar med jämna mellanrum. Även i Europaspel faktiskt. Så att jag tycker att hans stabilitet och ledaregenskaper på planen, som säkert har en del i att naturligtvis att han har Denis Adeskanunic bredvid sig. Men det är överraskande för mig. Han fick väl ganska sent ett nytt kontrakt också, var det inte så? Alltså inte för detta året, men även för nästa år tror jag.
Mm, stämmer.
Finns det någonting då i spelmodellen där som förklarar hans lyft? För jag tänker att även om Denis Hadžikadunić uppenbarligen är en helt annan mittbackstyp än Anel Ahmedhodžić, så har ju Lasse Nilsson också spelat med en massa andra mittbackar under sin tid i MFF. Men kanske aldrig tidigare fått liksom till spelet så som han får det nu.
En del av förklaringen gav han ju själv när han pratade om att han får utgå från höger i backlinjen som mittbacks höger så att säga. Det har gjort det lättare för honom. Man vinner några extra hundradelar och man kan sätta upp spelen lite bättre och man kan också försvara på rätt stödjeben. Sådana små detaljer som kan göra ganska stor skillnad faktiskt.
Rätt stödjeben var det.
Så var det.
Du hade en överraskning till, Max.
Ja, det är väldigt svävande. Nej, men Fredrik har ju pratat sig varmt för just det här med den stabila defensiven och med Dennis och Lasse Nilsson. Men jag har skrivit försvarskollapsen sen i ett antal matcher där efter detta när det liksom rasar in mål. Det är klart att det är ett orostecken. Och att det är överraskande när man har spelat så bra och stabilt. Så även om man tvingas byta gubbar så tycker jag det är konstigt att det kan bli så som det blev i ett antal allsvenska matcher.
Men är det då snarare liksom bredden eller djupet kanske man ska säga på backbesättningen som är bekymrat?
Ja, det är möjligt att det är så. Det är möjligt också där som vi har pratat om innan att Johan Dahlin inte har stått i flera av de här matcherna. Men någonstans, jag trodde faktiskt att Milos Milojevic hade hittat en modell. Liksom, och då brukar det kunna fungera och byta ut spelare då också på den nivån som MFF ändå har. Men visst, man har ju fått krångla mycket i backlinjen och det är säkert en förklaring. Men jag tycker det är överraskande ändå att det följer ihop så totalt i vissa matcher.
Vad av det du har sett?
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då här Max hittills i år, vad har varit det som...
Har Fredrik fått sina
nya? Nej, jag, hade du hört? Det är klart du också har överraskat.
Min, jag har bara en punkt på överraskning. Allt var väntat för mig. Nej, men den har Max redan tagit upp som positiv. Men jag har Ola Toivonen. Jag hade inte väntat mig att han skulle få en sån bärande roll i MFF denna vår. Det hade han nog inte själv heller. Offensivt har han ju varit den viktigaste spelaren. Och någonstans är det faktiskt liksom nästan lite personliga insatser från honom som gör att MFF trots allt har topphäng. Trots att väldigt mycket inte har stämt.
Får du påminna lyssnarna om vilka de insatserna är? Mer än det jag förstår.
Ja, men
finns på nätsidan.
Ja, precis. AIK hemma är ju en sån tydlig, men också för att han har varit tillgänglig. Det har ju faktiskt räckt för att vara viktig offensiv i den här våren. Nej, men det är strångt. Alltså, han är 36 och kommer tillbaka från en korsbandsskada och håller den nivån. Det är otroligt imponerande. Mycket av det han gör ute på planen är ju sånt som andra allsvenska spelare inte klarar av i ganska stor utsträckning. Så, nej, hatten av.
Och han har ju faktiskt visat den där energin också som jag har efterlyst, tycker jag.
Sen är det ju fascinerande, och så har det ju varit egentligen genom hela hans karriär, hans kapacitet att göra svåra mål. Mm. Alltså han har ju en del avslut som är så fruktansvärt svåra att utföra som han får att se väldigt enkla ut.
Ja, precis. Nej, men bara man tänker på honom så är det ju det här chippen mot Tyskland i VM 2018, så då har han ett i kvalet mot Frankrike som han sätter från halva plan, och sen så säger han att hans 2-0-mål mot Degerfors var tur, men när man har sett de här andra målen så vet man ju att han är målskytt liksom, han får in den bara.
Mm. Och han tar inte i för hela kungariket utan
nej.
Med eftertanke.
Nu får du ta Max. Vad är det mest väntade som har skett?
Då tar vi den korta och enklaste först, det tänkte jag. Oskar Lewickis betydelse. Den har väl varit extremt uppenbar nu igen. Och det är väl också så att MFF är i ett läge nu när det händer så mycket runt Oskar när han går sönder igen, att man måste hitta en lösning och ha en bra backup för honom.
Tror du, Max, att det här att han spelade från start i cupfinalen, att det var så att säga att man tog en kalkylerad risk med tanke på att det bara så att säga var Degerfors kvar efteråt och sen uppehåll. Och att det kan ju vara lite så, det får bära eller brista.
Det kan ju ha varit så lite grann, och det är lite dubbelbottnat, för Lewicki känns ju inte som den där som tar ut svängarna i något sammanhang, men å andra sidan så tror jag faktiskt just att han skulle kunna resonera så att nu har jag ett långt uppehåll och ja, det är jag viktig för laget, så tar jag den här för laget helt enkelt. Det kan vara så.
Mm. Han sa innan också att han hade testat ordentligt på träning och det hade känts bra, så han var övertygad om att det skulle hålla också, men det gjorde det inte.
Nej, och där tänker jag att, nej, det är klart att de har ju inget annat sätt att mäta än träningarna, men det har ju visat sig väldigt många gånger att match är något annat än en träning. Alltså man når ju inte den belastningen på
nej,
träning.
Nej, men så är det förstås. Det är klart. Min mest väntade går lite hand i hand, eller i alla fall nämner i alla fall samma namn, är väl... Det känns lite dumt att säga det som mest väntar eftersom man inte sa det innan säsongen. Flagga kanske inte så mycket för det som man borde gjort. Men nu har vi facit i hand, så det är ingen som kan skälla på oss för det. Det skadorna på Anders Christiansen, Johan Dahlin och Oskar Lewicki kommer ju inte direkt som någon total skräll sett till de senaste årens historik. Ändå fick man lite känslan av att MFF togs lite på sängen av det. Och ja, det har vi ju varit inne på förr också, att det borde man kanske haft lite bättre säkerhetsnät. För det har ändå kostat sina poäng att de här tre spelarna som ändå är lagets... Ja, man får väl nästan säga att de är lagets viktigaste.
Jag kan bara instämma. Mm. Helt rätt.
Alltså, ja, det känns ju också som att det har inte bara kostat poäng med tanke på, inte minst på tanke på det som ni har sagt, att det har ju också kostat liksom det har ju också kostat fart. Alltså lagets utveckling har ju hemmat, stannat av och kanske till och med gått tillbaka på grund av de här skadorna.
För det är bara, en utvikning då, men i sammanhanget så visar min irritation som jag gjorde även då. Att sätta Anders Christiansen på podiet på en presskonferens inför en cupfinal som han uppenbarligen inte ska spela. Han spelar ju inte mot Degerfors heller sen ju. Tycker jag är väldigt märkligt. Jag tycker att det blir... Alltså man ska se det ur vår arbetssynpunkt och ur supportarnas synvinkel, så var det dessutom så att det fanns inga möjligheter att träffa MFF-spelare mellan matchen före och cupfinalen i princip. Och
det blev
liksom bara fånet att han ska sitta där.
Det blev ju ett intensivt matchande i maj och MFF tog väldigt snabbt chansen att stänga ner pressmöjligheterna. Det var lite synd tycker jag. Den här cupfinalen kunde ju ha fått... Ja, nu var det ju fullsatt, så det kan man ju alltid säga, hävda då, men det var inte så att det var superspännande vinklar inför, såvida de inte var liksom, att man inte tänkte helt utanför boxen, som till exempel med Sten Stjärnqvist, ja precis. Han är så okänd för mig så jag kan inte ens ihåg vad han heter. Nej, men liksom den
du är inte ensam kan jag säga.
Nej, men den typen av vinklar liksom, som är något helt annat, men ja, det fanns ju spelare att göra som man hade velat prata med också, men det gick ju inte. Det var inte så att det var speciellt mycket roligare från Hammarby sida heller. Två av tre spelare på deras podium spelade ju väldigt lite i matchen, om ens alls.
Nej, det är märkligt reagerande i båda fallen, för det, liksom, det handlar ju trots allt om att göra PR för sin sport som på den här
men, ja, men när vi har nått så här långt in i säsongen så känns det här nu som en ganska överlagd rökridå-taktik som Miljevic använder sig av.
Jag tycker bara det blir lite tröttsamt. Jag menar, i flera av de här fallen, det var väl ingen som trodde på allvar att Johan Dahlin skulle stå i mål i cupfinalen eller att Christiansen skulle spela. Eller det här när Moisanders namn dök upp helt plötsligt också, som väl knappt har varit ute på träningarna.
Nej, jag har inte sett honom på många träningar. Vi har inte fått se så himla många träningar heller. Men sen kan jag också, vi går in här på det här mediegnället här nu, så tycker jag också att det är väldigt underligt att det är okej att lägga presskonferenser och träningar på förmiddagen i Stockholm när ett av lagen, alltså de som bevakar det andra laget, så har ju svårt att ta sig. Det är inte mer att man ska behöva åka upp till Stockholm tre dagar innan match för att bevaka en cupfinal. Det blir lite underligt också, kan jag känna, att det måste finnas, man måste också kunna göra det möjligt att bevaka cupfinalen.
Vänta nu. Menar du att hela landets media finns alltså inte i Stockholm? Det finns på andra ställen också.
Nej, okej, bara tala för mig själv. Jag är inte Stockholmsbaserad.
Men det här får du nu ta upp med Svenska Fotbollförbundet, för jag vet inte om de känner till det.
Det kan faktiskt mycket väl vara så att de inte hade koll på det. Det får man ju å andra sidan. Det är ju en brasklapp. Ja. Det är resonemanget.
När vi är inne på de här resonemangen, alltså, för det är ju som i alla fall jag har sagt så många gånger, det här är ju inte för vår skull egentligen, utan det är för er som lyssnar eller som läser tidningen, som följer favoritlag och så vidare. Det var ju även så att på dagen, vad blir det, på måndagen eller tisdagen, så hade supportrarna en manifestation på träningen. Då det hade varit ett ypperligt tillfälle att byta några ord med spelare efter vad de tänkte om stödet från supportrar och inför cupfinalen. Men då var inga spelare tillgängliga för media överhuvudtaget. Det liksom...
Nej, det hade ju varit lätt att skicka fram en lagkapten där då. En tillgänglig lagkapten.
Han ska ju ändå inte spela. Så yeah.
Som, alltså, där man liksom kan få prata i två minuter. Vad tycker de? Alltså det är egentligen bara frågan. Vad tycker de om stödet ni får här idag? Det hade ju räckt. Liksom.
Ja.
Ja, det är också av respekt för supportrarna, kan jag tycka. En annan aspekt är här att man skickar fram Lasse Nilsson som en av två på podiet. Och dagen innan lägger upp en intervju med honom på sin hemsida. Med frågor om cupfinalen. Det är också lite respektlöst mot media, kan jag tycka.
Ja, både media och de som följer, som sagt. Mm. Alltså för att tillgängligheten har ju ökat. Vi har pratat mycket positivt om den i början på säsongen. Och det är väldigt illavarslande om det går på fel håll igen.
Har ni fler saker som blev precis som ni hade tänkt er?
Ja, på sitt sätt, och som det också kanske lyfter blicken lite grann framåt, kan jag tänka mig. För att vi har pratat mycket om spelprogrammets utslag. Och det var väl inte helt oväntat att det skulle bli ganska jobbigt för MFF med så många matcher upp i Stockholm och på konstgräset och så vidare. Så att när man tittar vidare på spelprogrammet och vrider det framåt, så var det ju så att MFF mötte, och nu kommer jag rabbla lite grann här, 15:e placerade Degerfors som avslutning efter den här långa turnén. När, efter uppehållet så möter man lag 16 HIF, lag 14 Sundsvall, lag 13 Varberg, 9 Norrköping, 11 Sirius, 11 Sirius, 14 Sundsvall i en svit. Alltså plötsligt så är det inte något av lagen på den övre halvan. Sen möter man Mjällby och Kalmar som ligger 8 och 6 innan det blir något där. Och sen så första gången man möter ett av de här Stockholmslagen nu nästa gång, det är den 2 oktober. Man möter inte Häcken heller från efter det, tror jag. Så att det innebär att av de här tippade topplagen så är det. Och det är ingen som kan förutse var lagen hamnar i tabellen, men någonstans speglar det att spelprogrammet har blivit väldigt märkligt. Och därför var det kanske inte så oväntat att MFF hade en rätt skral poängutdelning i maj.
Då går vi vidare och tittar lite framåt, och jag ska först fråga dig, Fredrik, vad är viktigast för MFF under det uppehåll som vi nu är inne i?
Tvådelad sak där, tycker jag. Det viktigaste är att få de skadade spelarna friska och i form, och se till att de inte skadar sig igen. För det kommer ju växlas underlag här i sommar och det kommer spelas väldigt mycket. MFF behöver en bred trupp där med mycket spelare tillgängliga. Och summan är ju så här, man kan inte fortsätta vara beroende av spelare som Oskar Lvik och Anders Christiansen om de ska vara borta så här mycket. Så då blir ju frågan, vad ska man göra? Ska man sälja dem och köpa nya? Det är ju svårt att hitta två spelare i den kvaliteten som snabbt kan få samma betydelse. Så liksom, alternativet är ju givet att försöka få dem i en bättre fysisk, att liksom förbättra deras fysiska status. Vet jag inte om man kan liksom hinna göra det redan i sommar, men man behöver kanske lägga om någon form av individuell träning för dem så att låren håller lite bättre. Det är ju säkert något som MFF undersöker, men det är ju klart att nu har ju problemen funnits där så länge, så att man kanske måste göra någonting annorlunda, ta in någon extern expert. Vad vet jag inte riktigt, men något måste göras.
Har du någon bra baksideskille, Max?
Jag säger fortfarande Per Herbertsson jinxade väl hela säsongen genom att tala om att det blir en lårskada i var match. Nej, det är lustigt. Vi har inte pratat ihop oss, men jag har bara kort skrivit på denna punkt. För truppen hel och frisk och förbereda truppen på ett klokt sätt. Alltså någonstans måste man ju ta lärdom av vad som har hänt. För någonting är fel. Det kan inte bara vara slump där heller nu. Så jag har inte mer än så att säga.
Nej.
Och sen min andra del var att man behöver hitta ett spetsigare anfallsspel. Hur kan laget komma till avslut oftare, och hur kan de avsluten vara av högre kvalitet? Hur får man formsvaga spelare som man väl ändå får kalla Sören Rex och Birman Sevic och Jo Inge Berget? Hur får man dem i form? Vad kan man göra? Och Kristelin, absolut.
Jag hade inte fler punkter, men jag håller framförallt med om den första delen. Det här, alltså att man måste hitta något annat sätt att anfalla. Det är liksom, det är svårt att nörda ner sig i detaljer här nu, men liksom, någonting fungerar ju inte i anfallsspelet. Det händer ju alldeles för lite.
Om man tittar på sommaren liksom i lite längre perspektiv, tittar på hela sommaren, Max, vad är viktigast då för MFF?
Ja, två punkter. Men vi tar den första då.
Ta en i taget.
För mig att ta sig minst till ECL. Det är alltså, Malmö FF är på den nivån och med den möjligheten man har i år som mästare. För jag tror inte att Malmö blir mästare den här säsongen. Man har, som vi har tjatat om, så många chanser att ta sig in i Europaspel. Så att minst Europa Conference League.
Ja, det känns ju som en rimlig förväntan att ha på laget. Men ska vi för säkerhets skull dra liksom formaliteterna kring detta?
Ja, vi försöker dra dem lite enkelt och hjälpa sig åt.
Ni får hjälpa sig åt. Men jag lutar mig tillbaka.
I princip kan man ju säga så att Malmö FF kommer ha tre chanser att ta sig in i alla de här. Det enda är, om man förlorar i första Champions League-kvalet, så får man ingen möjlighet att kvala till Europa League, utan då kommer man ner till Conference League direkt. Men vinner man de två första omgångarna i Champions League-kvalet, vilket inte är alls orimligt, då är man garanterat inne i minst Conference League. Rätt, Fredrik, va?
Så är det. Så om man jämför med förra året då, när MFF slog ut HJK, då var man klart för minst Conference League. Och hade man förlorat den matchen så hade man först fått en chans att kvala i till Europa League, och hade man misslyckats där så hade man fått en ny chans att kvala till Conference League.
Och vad som är viktigt då också, det är ju att man, det är här att Malmö som mästare följer mästarspåret, så att det kan liksom inte dyka in några starka lag från andra nationer senare i det här kvalet, utan det, så att med tanke på att man är sidat i alla tre Champions League kvalomgångarna, så omgång ett är synnerligen mänsklig, omgång två är fullt rimlig, och då, redan där skulle man kunna vara inne, men förlorar man omgång två så är man ju i Europa League kval och kan få rimligt motstånd, så att jag tycker inte det finns någon ursäkt för att inte gå all in. Sen kan man alltid snubbla, det kan hända saker, men det är en viktig punkt i sommaren. Mm.
Ja, men det som man ska tänka är, det viktigaste är vinna två matcher i Champions League-kvalet. Då är man klart för ett europeiskt gruppspel i höst.
Och man såg ju redan i fjol med nya ECL också att det är stora pengar. Och att man där, om Malmö skulle ta sig in i ECL, så finns det ju möjlighet att göra någonting av det verkligen sportsligt också.
Då måste jag, vill jag, är jag lite nyfiken när vi nu pratar om detta, för att jag vill minnas att vi var inte så där superpositiva till Conference League när den lanserades. Är det liksom läge att revidera den uppfattningen? För det känns ju ändå som i slutändan så är det ju ändå stora klubbar och bra lag som är kvar även i den. Det blev ju liksom ingen, det blev ju ingen så C-lagsturnering som man kanske fick intryck av i början.
Nej, det blev inte riktigt så. Framförallt så var ju blev pengarna mycket större än vad man trodde de skulle bli. Det pratades ju mycket om att det skulle vara väldigt lite. Men alltså, att få spela de här matcherna under hösten, inte minst om det nu skulle gå knackigt i Allsvenskan och man kanske inte är i en guldstrid, så är det ju en morot och en spåre för både publik och förening och lag att vara med där. Det är en oanad möjlighet.
Mm. Mer som är viktigt i sommar, Fredrik?
Jag tycker det är viktigt för MFF att hitta en sexa. Det var vi inne på tidigare också. Där publicerade ju Aftonbladet ett rykte igår. Han Sasa Steljar, med reservation för uttalet där då, från Partizan Belgrad. Så det finns ju en Milojevic-koppling där.
Men det är ändå, känns ändå kontroversiellt för röda stjärnan Milos att
exakt.
Att in och rota i Partizan.
Ja, precis. Ja, men det är det som gör att det kittlar lite. Sen så måste man ju ändå säga att det är väl tveksamt om en så pass etablerad spelare i en så pass bra klubb ändå inte vill till något större än Allsvenskan. Så finns ju förstås MFFs Europa-ambitioner där, och det vet man att det är en bra språngbräda och så vidare. Men ja, det är ett av många rykten som kommer avlösa varandra här i sommar. Men det är ju tydligt i alla fall att MFF letar efter en sexa. Och ja, med tanke på att Erla Rakips kontrakt går ut i vinter och att Oskar Lewicki är skadad en del, så är det ju såklart en position som MFF behöver stärka på. Sen så letar man väl också, Isak Jansson har det ju ryktats om också. Intressant också, lite sådär MFF jagar inom Sverige, tycker jag är rätt tänkt. Det är en ung svensk spelare. Lite oklart kring hans kontrakt där, men det verkar som att det ska kunna gå att lösa honom till sommar då. På något sätt, så att det kunde mycket väl vara en god värvning, kanske framförallt för allsvensk avlastning under säsongen om man spelar ett europeiskt gruppspel, också någon som står på tillväxt på sikt som kan ta ytterligare kliv då.
Har du något mer att tillföra?
Jag är en spelare till det, för jag hade en sexa och en anfallare till, tycker jag Malmö måste ha också, en riktig anfallare, inte halvnödlösningar om Berget och så vidare, utan en riktig anfallare till.
Ja. Hur är det med Colak nu för tiden?
Han sitter mest på bänken, va?
Ja, han får väl lite inhopp och sådär. Han är ju ändå något slags andra alternativ där.
Vad tror ni om hans marknadsvärde? Har det gått upp eller ner? Eller är det oförändrat?
Det är ganska oförändrat. Den är fortfarande, det känns som att marknadsvärdet fortfarande är en bit ovanför MFFs nivå i alla fall.
Avslutningsvis så tänkte jag bara att vi skulle försöka titta lite grann på allsvenskan i övrigt. Det är ändå trots allt en tredjedel som är avverkad. Här är det lite fritt fram för er att säga vad ni vill. Utropstecken och frågetecken och allmänna skiljetecken. Va? Max, har du något som du vill öppna med?
Ja, med två utropstecken. Väldigt kort om Mjällby och Värnamo. Mjällby för sin fantastiska start och håller sig bra där uppe. Värnamo har ju kommit igång faktiskt och vinner matcher. Och ser rätt, det visar ju någonstans att humlor kan flyga. Och jag har ju sagt det många gånger förr. Jag tycker det är, i lagom mängd så är det kul med de här lagen som är oväntade, som kan ställa till det så att inte tabellen ser likadan ut alltid. Sen tycker jag i och för sig, jag ska avsluta den där, kanske inte har varit fantastiska matcher alla allsvenska, men det har inte varit väldigt underhållande i många. Alltså mycket svängningar och händer mycket.
Fredrik?
Ja, men tycker jag väl att Häcken i allmänhet och Oskar Uddenäs i synnerhet, eller Oskar Uddenäs och Alexander Jeremejeff för synnerhet, är väl utropstecken. Jag var inne på Uddenäs förra podden här, men får lite vatten på min kvarn här nu när han fortsätter att leverera hela tiden. Ja.
Jag har ju vetat flera år att Häcken ska vara i toppen. Just
exakt, exakt. Det var en tidsfråga. Sen blir det spännande att se om de hänger kvar där uppe, men, och hur pass, om de blir sönderköpta i sommar eller sådär. Ja, finns ju alltid den risken för alla klubbar förstås. Där är ju också en MFF bättre rustade med sina pengar och sin bredd. Sen så, jag vill också lägga in publiken som ett utropstecken. Och då inte bara storklubbarna som har dragit mycket folk, utan även att det finns en härlig tifo-verksamhet som verkligen har liksom blomstrat på läktarna i Allsvenskan. Det är många som, även de mindre klubbarna, har liksom stora overhead-flaggor och ja, häftiga inmarsch-grejer. Det är kul att se.
Där tänker jag att vi ska skänka en särskild tanke till IFK Värnamos klack, som ju har fått den sämsta placeringen i den allsvenska historien. liksom i hörnan i ena kurvan, på andra sidan löparbanan.
På en provisorisk träläktare.
Till det bortre målet måste de ju ha 150 meter. Alltså det är
ja, de har sjungit fram sina lag till ja. Poängen då. Trägen vinner.
Fler saker ni vill
nämna? Jag har tre frågetecken.
Ja, oj, börja.
Vi tar ett.
Jag börjar med ett.
Nej, det är, jag håller med om allting med supportarna, men tyvärr så finns det ett frågetecken också. De lyckades ju med ambitionen och villkorstrappan skrotades och polisen backade på det, och det var ju skönt. Men det är väldigt mycket inkastade föremål, och jag tycker att den trenden måste få ett stopp väldigt, väldigt fort. Och det är klart det är värre om du får en flaska mot dig än om du får något annat mot dig. Men det är liksom, du ska inte få ett pappersflygplan mot dig när du ska slå en hörna. Det är så respektlöst mot idrotten. Och så tröttsamt att se när, jag kommer inte ihåg vilken MFF det var som stod upp mot Hammarby.
Birmansevic. Mm.
Ja, och liksom bara plockar grejer. För han kan inte veta om det är en papperstuss eller det är något annat som kommer farande. Och det hör inte hemma där. Och det har varit på många håll.
Ja, alltså nu har vi inte gått in så mycket på stöket efter cupfinalen där, men det hänger ju ihop med det här med inkastade föremål, att det har blivit en bristande respekt för dem på planen och deras, vad ska man säga, integritet, om man kan prata om något sånt när det står 30 000 att titta på dem. Men det är någonting man behöver jobba med både på kort och lång sikt. På kort sikt genom att faktiskt stänga av de som tar sig in på plan och de som kastar. Det gäller att faktiskt visa nu då att om det ska bli den här enskilda bestraffningen som det ska vara, som fokus ligger från både klubbarna och polisen och som man vill ta, då måste det bli avstängningar till följd av det som sker. Det hoppas jag kan bli den omedelbara effekten, och sen så måste man ju fortsätta jobba inom supporterkulturen, och det är ett tungt jäkla ansvar liksom. Men, och jag tycker att man har gjort mycket rätt. Det är därför jag tycker att trenden är lite överraskande för mig. Att det liksom går åt det hållet att det verkar ses som ett rimligt alternativ att hoppa in på plan efter en match. Det är liksom inget som det känns som att det kändes givet på något sätt att det skulle hända någonting efter cupfinalen. Och det var därför jag Och det ligger ju förstås skulden på de som hoppar in. Självklart, jag hoppas verkligen att man lyckas stänga av dem. Men det kändes också väldigt oförberett från polisens håll. Det kändes som att all fokus låg på MFF-sektionen. Alla stod och tittade på
MFF. Det kändes lite som att de hade lagt sina ägg i den korgen.
Ja, och det var liksom, och att fokuset låg på att stoppa en planinvasion istället för att, som i mitt tycke då, kanske titta på vad är de maskerade klungorna, hur kan vi hålla koll på dem? Ja, på Hammarbys fall så stod de liksom till vänster om målet som straffarna lades på. Kanske borde man haft lite extra ögon där, och på MFFs del så var de egentligen på motsatt sida av planen, kanske borde man ha hållit koll där. Det var liksom som att det föreföll inte polisen överhuvudtaget att det kunde rusa in någon från Hammarbys sidan. Det var det som var så konstigt, tycker jag, att det tog jättelång tid innan någon såg att det ändå sprang stor hop maskerade män och kastade bengaler och kastade, ja, det var någon hörnflagga och det var någon stol som for, och det var ju bara tur att ingen kom till skada där. Och det känns som att det är ju en kapitulation på något sätt när ett lag som vinner en cupfinal inte kan få fira inne på plan. Det känns ju sorgligt, tycker jag. Det är ju viktigt att hitta rätt där med vad man ska göra.
Finns det fler
saker? Jag har
två kvar, Max. Ja, då får du köra igen.
Nej, när man pratar nu om att det varit liksom att det är underhållande och det har hänt mycket och sådär, så bottengänget börjar ju se oroväckande ut redan nu. Alltså tittar man på tabellen så Sundsvall och Degerfors och HF kan ju vara avhängda väldigt, väldigt tidigt här. Det finns väl liksom inget tecken riktigt i deras spel eller som tyder på någon förändring. Så att det vore ju väldigt olyckligt för allsvenskan om både nedflyttningsplatserna och kvalplatserna var klara i augusti.
Ja, mitt frågetecken är Helsingborgs IF. Det var liksom, jag kanske inte borde vara överraskad av det, men jag trodde kanske att de var lite bättre rustade för allsvenskan. Samtidigt var de ju poängmässigt det svagaste laget att nå allsvenskan från Superettan någonsin, va? Men det är liksom, de har ju ändå viss rutin i och kring klubben, men det verkar inte som att Andreas Granqvist har liksom gjort en riktigt sund analys av vad för trupp han har och vad som behövs till den. Och jag tycker inte de signalerna klubben skickade ut, apropå en Discovery-intervju han gjorde här efter deras våravslutning, jag får inte riktigt vibben av att han inser liksom allvaret för klubben och riktigt vad klubben behöver. De verkar tycka att de har en trupp som kan klara sig kvar i allsvenskan. Det är ju frågan om de har det. Jag är ju tveksam efter att ha sett vad de har presterat under våren. Jag tycker också det känns oseriöst att sparka Jörgen Lennartsson och sen så bestämma sig någon vecka senare för att köra på med assisterande tränarna och så Alvaro Santos då, som blev uppflyttad från ungdomssektionen alldeles tidigare. Det känns... Ja, det är allt annat än stabilitet.
Det känns ju som det är delvis åtminstone ekonomiskt betingat.
Samtidigt har de ju lagt ut ganska mycket pengar på spelare. Det är inte så, de har en skaplig truppbudget det här året. Så de har liksom lagt pengar på fel håll kanske.
De börjar också, efter omstarten så börjar de ju då med derby borta mot MFF. Sen har de hemmamatch mot Kalmar och Djurgården, så det är ju liksom ingen mjuk start. Sen har de två riktigt, sen har de Varberg borta och Sundsvall hemma. Där måste de ju ta poäng.
Men det är någonting med DNA och historia, alltså man kan inte komma ifrån det. Det finns någonting i HFs vägar under många år som har varit kämpet. De hamnar i situationer. Sen lite grann, eftersom jag såg de här kvalmatcherna i höstas mot Halmstad, efter att ha sett den första så var det ju grymt orättvist att de gick upp i allsvenskan. Ja, men de var ju verkligen som Fredrik var inne på, det var ju...
De överpresterade ju något enormt i returen. Det var ju deras överlägset bästa insats på hela säsongen.
Men det är tråkigt att se, det är inte mycket folk på Olympia heller, och det är som sagt, man ser väl inte riktigt de här profilerna heller i laget att leverera.
Ser man till att klara sig kvar i allsvenskan så behöver man, eller i alla fall klara kval i allsvenskan, så behöver man i runda slängar 30 poäng, och HIF har i skrivande stund plockat 5 stycken. Då behöver man alltså 25 poäng här nu då på 19 ska vi säga,
20.
De har spelat 11 matcher, så de behöver på 19 matcher. Det är ett ganska bra snitt för ett bottenlag. Så det ska, och speciellt med tanke på de här matcherna vi pratade om, de har ett dubbelmöte med MFF. De ska möta AIK borta och så vidare. Alltså, man undrar ju när de ska plocka de här poängen för att kunna klara sig kvar.
Hade du någon kvar?
Jag undrar om inte den kan knyta ihop lite grann. Titta på er.
Ja, det är
men vi har pratat under våren om MFFs bekymmer. Och före cupfinalen så var vi ju ganska tydliga med att Milos situation kunde vara skakad. Men inte rörd. Nej, men det, han var i ett trängt läge och jag tycker väl inte att han riktigt har kommit ur det, även om de har vunnit cupfinalen och slagit Degerfors, utan jag tycker det finns ett frågetecken runt Milos Milojevic fortfarande, och om han kan få det här laget att prestera och bli ett vinnande lag både i Europa och Allsvenskan, för inte minst Europa nu, där han väl kanske inte har så stora erfarenheter som ledare heller. Och som kräver speciella, det är speciellt med Europaspel oavsett vem man möter. Så att jag tycker att där finns ett stort frågetecken att rätta ut fortfarande. Vad tycker ni?
Du får chansen till slutet.
Jag håller med om att det finns ett frågetecken, men jag tycker inte att det beror så mycket på honom själv. Det beror mycket på alla skador. Det ska bli spännande att se.
Men är han helt oskyldig i det då?
Helt, ingen kan ju svära sig helt fri. Det är kanske möjligt att han borde haft liksom, han borde inte spelat Lewicki i cupfinalen. Vem vet, då hade förmodligen kanske med MFF förlorat i cupfinalen. Eller inte, han spelar inte så länge, gick sönder. Men det blir alltid mycket så här om och men. Men han ökar träningsdosen helt klart. Kanske borde man haft mer individanpassad träning i ett sånt läge. Det ansvaret faller på honom. Samtidigt är det ju upp till sportsliga ledningen att servera en trupp som att, alltså, när man vill skruva upp träningsmängden och intensiteten i träningen, att se till att det finns en trupp som kan hantera det då. Men det blir spännande att se hur han kan klara sig nu, men förmodligen då mer tillgänglig trupp här i sommar. Nu är det ju lite upp till bevis, att säga, för det var som sagt, även de matcherna när det inte varit så skadepräglat, så har det kanske inte sprudlat om MFF.
Där stoppar vi diskussionen för den här gången. Vi ska säga att i nästa avsnitt så tänker vi oss att vi ska kunna besvara lite frågor från lyssnare. Det är ju faktiskt en någorlunda efterfrågad funktion som vi inte har använt på väldigt länge. Det är ju för att det har helt enkelt inte funnits. Det finns sällan, det finns en lite mindre och mindre liksom dödtid i fotbollssäsongen. Men nu har vi ju ett allsvenskt uppehåll här, då tänker vi passa på. Så om du har någon fråga att ställa till oss så skickar du den till MFF-podden på Twitter. Senast onsdag den 8 juni, så att herrarna här har tid att förbereda sig och svara.
Efter förmåga.
Jag tänkte säga, svara på ett så bra sätt som möjligt. Så att jag sätter ribban lite högre.
Ja, vi lägger väl också ut en fråga på Twitter så att det kommer en påminnelse där också.
Ja, det kommer
vi. En tråd man kan svara på, så att säga.
Ja.
Hela världen är ju inte med på Twitter heller.
Nej.
Så att mail på sporten@sydsvenskan.se.
Ja, men det tror jag inte de vill. Då ska någon sitta och hantera det.
Men man kan, om man har någon fråga så kan man lägga till förnamn och efternamn @sydsvenskan.se.
Det
så
kan man göra.
Om man verkligen inte vill twittra.
Ja,
man kan,
kanske
inte ställa sin fråga i plenum.
Man kan också skicka brev till Max Wiman på Sydsvenskan.
Maila mig så ska jag ta hand. Jag lovar.
Det här har varit avsnitt nummer 288 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej!
Det bara smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
Vilka är det som skjuter i Malmö?
På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund?
Det här måste bara stoppa.
Kom fram, bevegelsen, och stopp nu, Nederholm!
I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.